Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Nadal åkte ut direkt.
Alltså?
Nästan.
Alltså. Australian Open. Jag minns Panfors fina matcher 87, men då var du knappt född.
Det var jag inte. Du är gammal, du Robba.
Hej, välkomna till GP's fotbollspodd som ännu så länge saknar ett namn, men där vi diskuterar fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Vi som gör det är idag jag, Robert Laul, och Filip Trollér, och det är ju onekligen en intressant vecka detta, Filip, eftersom flera av lagen kickar igång träningsmatchsäsongen framåt helgen. Redan på fredag, IFK Göteborg möter Degerfors, BK Häcken som spelar mot Norrby Borås. På lördagen, IF Elfsborg här har en intern match på Borås Arena, och samtidigt möter då Elfsborgs damer, IFK Göteborgs damer, och då tar du ledigt igen, Filip.
Ja, det gör jag faktiskt. Det är ordinarie schema, så det är inte något att jag försöker fly här. Nej, men vi ska på lite handbolls-VM och sådär på fredagen. Biljetter till det. Det var ju klart innan man visste att de skulle dra igång här Blåvitt Häcken. Och sen helgen, det är ordinarie ledighet där, så vi får väl vänta med att tugga in de här extra helgerna som det kommer bli mycket av som vanligt sen när säsongerna verkligen varvar igång.
Precis så är det. Du är ändå redo att blicka fram emot de här matcherna. De är ju intressanta som sagt. Vi ska också idag prata om ordförandevalet i Svenska fotbollsförbundet. Vi ska prata om Utsikten BK:s samarbete med spanska Vélez CF och en hel del annat. Men vi börjar med att lyssna på Jimmy Tillin faktiskt, Elfsborgstränaren, som ju är den tränare som har suttit längst i Allsvenskan just nu. Han går in på sjätte raka året, ett mer än Kim och Tolle i Djurgården. Och vi ska höra hur han ser på det och en hel del annat inför Elfsborgs säsong.
Nej, jag tänker väl att så länge föreningen då och klubbledningen är nöjda med vårt jobb och ser att vi tar steg, att vi, och jag själv känner att den samma hunger finns i föreningen att ta nya kliv, så är det en bra match. Det vill jag mena med både staben och spelarna, att någonstans att så länge som tränar jag, vi måste till och med vara på tårna och utvecklas. Så länge den passionen finns, så är det en väldigt, väldigt bra miljö i Elfsborg att vara i. Och en väldigt driven förening och en innovativ förening. Så vi försöker hitta att det är också att jag lär mig och kan också lära av mina kunskaper till föreningen. Och så vi båda hållen. Så att, det känns inte som 6 år. Det gäller 5 år, men 6 år. Det känns inte som, det känns som att man nästan kom igår. För det händer grejer hela tiden och vi tar nya kliv i planerna framåt. Så länge vi känner så förhoppningsvis och resultatet med oss kommer vi fortsätta. Sen vet man ju aldrig den här branschen, men just att det känns väldigt stimulerande fortfarande, och det tycker jag, och det ska man också tänka på själv då med våran stab och våra spelare, att är man så länge så måste det hända grejer för att hålla kvar stimulansen då, va?
Ni har ju ändå, vad jag förstår, hela
en stor bred trupp på plats direkt när säsongen börjar. Behöver inte vara ute och jaga allt för mycket nyförvärv och sådana grejer. Vad innebär det ur ditt perspektiv, tycker du?
Nej, men det är alltid ibland kan ju också en icke-rekrytering vara rekrytering. Man fortsätter på det, man bygger på någonting som slutade förra året. Framförallt när vi har en trupp som är balanserad, som är en hel del yngre spelare på stark utvecklingskurva. Sen är det en sak, och det går ju aldrig att konservera en form, utan någonstans är det ju motståndarna ändrar sina trupper eller kanske sina idéer hur de vill spela. Så det går ju aldrig att titta på förra säsongen, men någonstans känner vi att vissa spelare här har fortfarande en hel del att plocka av sig själva, att ta några kliv till i sin utveckling. Och det tycker vi också, din strategi sedan flera år tillbaka, och vissa av de här spelarna kom ju för ett bra tag sedan, och så har de tagit steg hela tiden och vill att de ska fortsätta de stegen, och det är upp till dem och att bibehålla den här hungern, och också upp till oss att hjälpa dem så mycket vi kan på den här resan då, va? Så att någonstans finns ju vissa relationer kvar som man kan förstärka, och vissa relationer kanske kommer nya i laget, i och med att vissa kanske står sig in i laget. Någonstans är vi trygga med det vi har just nu. Sen vet vi av erfarenhet att när fönstren öppnas kan saker och ting hända, men just nu är vi nöjd ska man aldrig säga, men vi är väldigt stolta över vår trupp och vi tror mycket på vår trupp.
Även ledarstaben är i princip intakt senaste, vad kan det vara, 2-3 åren?
Ja, ja.
Vad betyder det någonting att man jobbar samma team runt laget också?
Jo, men det är alltid det man, alltså, när du är länge tillsammans så måste du också vara väldigt kreativ som ledarstab och också bibehålla nyfikenheten. Det är lätt att man blir bekväm och kanske där kan vi, utan någonstans försöker vi alltid ha en ambitiös stab där vi också vågar prova saker och addera saker hela tiden i hur vi tränar, hur vi återhämtar oss, delar i vårt spel, försöker vi alltid hitta på lite nya saker varje år, för att annars blir det lätt stagnation och man kanske inte har samma inlärningsförmåga eller uppmärksamhet, för att man blir, både som spelare, ja, det är samma grej nu igen och så här. Men grunderna tror vi bara att det är samma. Våra säger man, icke-verbala kommunikation sitter väldigt snabbt.
Icke-verbal kommunikation, vad är det?
Ja, det är mellan att man säga man känner varandra så väl så att man ett samspelt piano, eller vad man ska säga, förstår du vad jag menar? Man behöver inte säga, man sitter på krill, det vet precis, okej, nu är Jimmy på väg bort hit och nu gäller det här för mig, eller vi vet en uppvärmning men vi har delt detta, så att man inte behöver påminna varandra varje dag. Konstigt uttryck kanske.
Men nej, men det var det. Du sa att ni har lite nya saker varje år spelmässigt, nämnde du här. Vad skulle du säga, kan du ge ett exempel vad ni gör nytt för den här säsongen?
Nej, men vissa delar är ju hur vi kommer pressa, tror jag kommer ändras en del. Eller det kommer ändras en del för att vi känner att vi behöver skruva lite på saker som förra säsongen där. Det är lite nya spelare, kapaciteten på vissa spelare, vad de klarar.
Är det att ni blir lägre eller att ni blir tidigare?
Nej, vi vill nog kanske behålla samma höga utgångsläge, men på annorlunda sätt egentligen. Och det kommer ställa mycket krav på våra spelare att hantera det.
Att pressa inåt istället för utåt?
Det kan inte vara så än redan. Men framförallt är också kanske lite olika på hur motståndarna spelar och givetvis vi kan komma åt och få hjälpa våra forwards och mittfältare att hantera de här stora ytorna som blir när man går i press då, va?
Men det är pressspelet framförallt att titta på.
Ja, sen vill vi har kommit en bra bit de sista två säsongerna i vi skapar chanser. Vi ligger ganska högt där varje säsong nu i skapade målchanser, och det vill vi bibehålla. Vi gjorde ganska många mål, men jag tycker vi fortfarande lite mer att hämta där i kanske framförallt de bra lägena, att vi kan förvalta dem på ett annat sätt. Kanske då när vi kommer till ett bra inläggsläge, var hamnar bollen? Hur fyller vi boxen? Så det är den i anfallsväg, och sen vissa delar i speluppbyggnaden då, att vi kan kanske växla tempo lite tydligare ibland. Vi hamnar ibland kanske ett tempo, sen bygger det för snabbt ibland eller för långt, men vi kan växla tempo där när vi hittar den fria spelaren då, va? Någonstans bygga på de här sakerna. Det är mycket av det finns redan, men det går alltid att göra det bättre och mer precis. Det är väl det vi försöker jobba med.
Just det. Utan att avslöja detaljerna i det här pressspelet du pratar om, är det, vad ska det ge er konkret? Är det att ni ska kunna stå högre med backlinje?
Det är väl just det som är det vi kommer testa att ta. Vi känner bland annat att vi hamnar i framförallt i vissa delar av förra som vi hamnar lite i ett, man säga, lite för stora ytor tillräckligt på fel ställen kan man säga. Det vill tappa till på ett annat sätt detta året då, så kan man säga. Ja.
Under den här tiden har ju Elfsborgs ekonomi växt väldigt mycket. Nu tror jag de senaste siffrorna är att man ligger på ett eget kapital någonstans 80-100 miljoner. Omsättningen är hög. Vad innebär det för dig att vara i en förhållandevis rik fotbollsklubb?
Nej, men det är väl en del av det jobbet vi gör tillsammans. Att vi hade ju en väldigt tydlig plan 2018. Det var en tuff situation för alla. Och vi hade en... Det är roligt ibland när man gör en plan och förändras efter tiden. Ofta så går det inte alltid att gå i lås. Men någonstans har vi hittat en linje där vi har vågat tro på den resan vi skulle göra med att hitta ett sätt att få fram de här unga spelarna och komma tillbaka lite till det och skapa ett kapital av att hålla en grundstabilitet med våra duktiga sponsorer och allt omkring och alla där, men också kunna addera någonting mer i en kontinuerlig spelare. Ändamålet är ju inte egentligen att sälja, fast det blir ju det ändå på något sätt. Vi vill ju få något att slå här och sen gå iväg och scouta liksom noggrant att passa in för helst då för en mindre peng och sen sälja för en större peng och få ett netto då, va? Så någonstans så den resan vi gjort tillsammans, det har ju varit väldigt stimulerande och väldigt givande. Sen att det blir ett resultat av det är också väldigt positivt givetvis då. För att någonstans så över tid så det går inte att göra att leva på en stor, för vi måste hitta ett sätt som fungerar för vårat kontext som i Elfsborg är för klubb. Vilken storlek har vi? Man kan ju fortfarande vara en toppklubb, sen det finns ju storlek på klubb också. Och ofta behöver man storleken, men då måste vi, kan inte vi tänka att vi kommer aldrig, nej, men hur gör vi för att vara så stora vi kan vara och hur duktiga på det är någon som är, och då har vi lagt mycket energi på att hitta vägen från ungdom till A-laget och scoutingen och sen att de kan växa här och göra oss bättre, men också då skapa ett värde då i sig, att man ökar värde på spelarna och sen säljer dem och sen kommer tillbaka, och så att det är en väldigt krävande men också givande resa så som vi gjort det. Och sen gäller det att fortsätta den, och det är det som är konsten, att kunna bibehålla kvaliteten i laget och ändå kunna sälja. Det är det som är, och ändå kunna behålla att vi växer då i kapital. Jag vet inte om det är självändamålet, men någonstans blir det ändå att har du inga pengar så är det illa ute. Så någonstans måste man ändå hålla i det på något sätt.
Då. Till sist då, nu har ni ju som sagt pengar. Om ni har ett bra slagläge på toppen till ett sommarfönster, tycker du ni ska gå in tungt för och värva för guldet då?
Ja, det hade varit så enkelt att det bara räckte att göra så ibland, ibland träffar man rätt givetvis, men någonstans så tror jag vi ska hålla en linje vi har och sen hittar vi rätt läge. Stefan har ju ett starkt kontaktnät och vi har vissa idéer, men det är svårt att planera just det fönstret, men jag tror att hittar vi rätt, och ibland ska man inte köpa för köparnas skull heller, för det kan också bli väldigt kostsamt över tid också, för man skriver ännu kontrakt då, va? Så någonstans vill vi oftast, så kommer vi alltid göra fel eller någon gång har vi tur, men har en idé vad vi vill göra, så att den frågan får vi ta då.
Tack så mycket, Jimmy.
Tack själv.
Lycka till.
Kul att se dig igen.
Ja. Elfsborg går sin egen väg. De har ju under Thelins 5 säsonger byggt upp ett kapital på närmare 80 miljoner kronor, ett eget kapital, och räknar man in senaste försäljningarna som har skett under 2023 så talar vi om närmare 100 miljoner kronor i eget kapital. Är du imponerad av Thelins arbete i Elfsborg, Filip?
Jag är ruskigt imponerad av Thelins arbete i Elfsborg, och jag är väl väldigt imponerad av Elfsborg som klubb, hur de arbetar väldigt tydligt och metodiskt. Och jag har suttit och hyllat något tidigare poddavsnitt här för mig, just deras hur långt fram de ligger hela tiden när det kommer till att ersätta spelare som då lämnar, och så säljer man dem, ofta lyckas de få rätt så bra betalt också, vilket det här ändå indikerar. Men just också det här hur man hela tiden håller flödet igång. Det känns som att många klubbar, de snackar mycket om att vi tittar på spelare hela tiden sådär. Men sen när det väl brinner till och två nyckelspelare försvinner, så känns det lite panik i leden, och ofta att ersättarna inte blir så bra, och det blir ekonomiskt kanske inte så lyckat alltid. I Elfsborgs fall så känns det som att det bara slussar liksom. Det bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Så jag är väldigt imponerad av Thelin och av Elfsborg.
Ja, alltså de har ju någonstans knäckt koden, kan man ju säga. För att jag menar, det där är det eviga dilemmat om man är en förening i som Allsvenskan, som ju måste vara en säljande liga. Man måste sälja spelare. Då är det precis som du säger och som Thelin också pratar om. Hur tappar man så lite sportslig slagstyrka som möjligt? Alltså det är ju det alla jobbar med egentligen. Men frågan är om liksom inte Elfsborg Även om de inte har bäst resultat, så frågar de om inte Elfsborg liksom sett till var de befinner sig i näringskedjan. Är de som är allra skickligast på det?
Jo, det, jag kan köpa den synpunkten, absolut. Jag tycker de är, återigen, de är kloka och de är förberedda. Förberedelse, det är liksom A och O. Och sen också får man ju säga att, att det är möjligt att de har lyckats med det här. Det är ju också kontinuitet som vi ofta snackar väldigt mycket om. Och i många andra klubbar, jag skulle säga i säkert 12-13 allsvenska klubbar av 16, så hade Jimmy Tillin inte fått sitta kvar i höstas när Elfsborg hade det blåsigt. Men Stefan Andreasson och gänget valde att tro på honom, och de har sin modell och är trygga i det, och de vet också om att det är liksom inte spikrakt sportsligt hela tiden. Sen nu inför den här säsongen, vi pratade om det lite i förra avsnittet, att Elfsborg är ett av de lagen som man känner känns väldigt spännande, väldigt färdiga på något sätt. Så ja, nej, det är mycket lovord här nu, men det förtjänar.
Så är det ju. Och Thelin har ju lite från ingenstans blivit någon liksom institution här i Allsvenskan helt plötsligt. Han går in på sjätte raka året. Ja. Alltså det är ganska ovanligt att sitta så länge. Det är inte så många som kommer upp i de talen. Ska jag snabbt påminna mig? Alltså det känns typ som att man får, jag menar, Nanne Bergstrand i Kalmar FF någonstans. Alltså jag vet inte fan vilka som sitter liksom i 6 år. Det är inte så jävla vanligt alltså.
Nej, det känns väldigt numera ovanligt. Alltså det är ju precis som hela världsfotbollen är lite fotbollen, att det blir mer och mer kortsiktigt, och det är mer och mer liksom att man flyttar runt hej och hå, men det är liksom längre tillbaka. Det är ju Nanne Bergsson, Pelle Olsson och den här typen av tränare som var kvar väldigt länge på sin post. Jens Gustafsson var väl ett tag i Norrköping, men inte alls på det sättet, tror jag ändå, inte några 5-6 säsonger, det tror jag inte det var faktiskt. Så det är intressant, och jag tror återigen det är också en smart grej att man håller i en tränare. Sen ska det ju alltid vara de där, att det finns det missnöje i spelartrupp och förtroende förbrukat, sånt, då ska man ju naturligtvis liksom se över det och kanske göra en förändring. Men i grund och botten så är det väldigt bra, och Jimmy verkar ju också vara väldigt uppskattad. Jag var ju och träffade Jesper Karlsson där höstas när jag var nere i Holland, och han öser ju lovord över Thelin hela tiden. Han ville inte uttala sig så jättemycket då om vad han tyckte, om de skulle ha kvar eller inte, men det gick ju väldigt tydligt mellan raderna och förstå att han tyckte ju han skulle vara kvar. Och individuellt verkar han ju vara väldigt duktig på att utveckla spelare och få dem att få liksom ut sitt max på något sätt på en allsvensk nivå. En sån som Jakob Ondrejka har ju hyllats jättemycket tidigare. Han kanske inte fick ut max här förra året, men det är ju en sån som man, jag ser i alla fall, i år blir han nog en superstar i Allsvenskan.
Ja, han var ju med i landslaget här nu på deras januariturné och gjorde det bra där. Det är ju intressant med Elfsborg där. Det är ju inte bara Thelin som står för kontinuiteten. Stefan Andreasson har ju varit liksom i klubben, klubbchefen då, sedan tidernas begynnelse. Tittar man på tränarstaben utöver Thelin, som man ju också pratade om där, så är den ju intakt sedan 3 år. Alltså teamet som jobbar runt Elfsborg, Thelins team då med Bayrami och fysteam och allt vad det är, också varit intakt har varit intakt i 3 år, ska jag säga. Truppen de går in med nu är ju väldigt lik den som var förra året. De har någonstans runt 28 spelare kontrakterade, så det handlade snarare om att banta truppen, men där går de också liksom in med samma lag, och det tycker jag är intressant som man pratar om där, att man måste ändå göra någonting nytt så att inte spelarna hamnar i någon slags tanke, okej, gör vi samma sak nu igen och så att någonting nytt måste de göra. Så där pratar jag om att de ska ha ett nytt pressspel och de ska bli lite effektivare på förvalta målchanser och så här. Men det är ju liksom detaljer i det stora hela då. Den liksom det negativa eller det stora frågetecknet runt Elfsborg här, det är väl snarare det här med att de är inte med i Svenska Cupen. Det slarvade de ju bort där, svårbegripligt nog. Så att de får ju istället kompensera här med dubbla träningsläger, och de radar upp ett förvisso namnkunnigt motstånd i olika träningsmatcher då, men det är ju liksom danska topplag, det är norska topplag, så att det är bra motstånd, men det är svårt att få till den där tävlingsmatchtempot, tror jag, när du inte är med i Cupen. Jag vet inte vad du har för erfarenhet av det, eller hur tror du kommer påverka Elfsborgs säsong att de inte får Svenska Cupen?
Ja, jag tror det har ganska stor betydelse ändå, eller det riskerar att ha ganska stor betydelse, och jag vet inte riktigt hur man liksom ska angripa det som klubb för att det inte ska få så stor betydelse. Det kanske är att matchas mot väldigt tufft motstånd, men det skulle också kunna vara en modell att man liksom spelar mot lite enkla och verkligen bara pumpar sig full med självförtroende, bara vinner allt och liksom så här. Men då är risken också att du går in i en vägg sen i premiären spelarna liksom står BK Häcken där och är redo. Generellt, jag har dålig liksom koll på statistiken, vad det säger. Där är ju några gäng som har missat Svenska Cupen, gruppspelet där Helsingborgs IF har gjort det ett gäng gånger och på ÖIS på superettanivå har gått bet på det sådär. Jag vet liksom inte vad det har fått för påverkan rent statistiskt, men om man bara baserar det på känsla och spekulation så tror jag ändå att det är en smäll, för Svenska Cupen har fått sån status nu i svensk fotboll att där går alla lagen går på max liksom. Det är inte så att det softas igång och att man spelar lite reserv och sådär, utan det har ju blivit riktigt bra matcher. Man har lyckats få till ett format som gör att man hela tiden, du kan inte liksom softa bort en match i ett gruppspel, för då riskerar du att missa slutspelet. Och för de här stora drakarna som då ser vägen till Europa via vinna Svenska Cupen, så måste man gå hårt där. Så ja, jag tror väl att det där är faktiskt ett litet frågetecken.
Ja, och Elfsborg är en klubb som siktar på Europa också, så de har ju tappat den möjligheten då att spela i Europa. Det kan ju möjligen ge en liten fördel under hösten då, att de kan fokusera på ett enfrontsstrid så att säga då, men samtidigt så vet man ju att spel i Europa kan ju också ge en skjuts och en erfarenhet av spel på en högre nivå i ett högre tempo så att säga. Vi ska inte gå händelserna i förväg för hösten, det kommer vi prata om när vi väl är där. Däremot ledde du in mig lite på en fin radioövergång där, Filip, när du nämnde premiärmotståndaren Häcken. Och jag tänkte att vi ska kasta oss över till BK Häcken och regerande mästarna. Jag var nämligen nere på deras träning här i veckan och där blev en bombmatta av nyheter skulle jag säga. Dels bekräftade då sportchefen Martin Eriksson att det fanns ett bud på Alexander Jeremejeff, ett utländskt bud. Det kanske inte är den största eller mest överraskande av nyheter. Däremot tolkar jag ju detta som att de nu bekräftar det här och gör en liksom publik sak av detta, att Jeremejeff är definitivt förlorad för Häcken. Kanske trodde ingen något annat, men så ser det ju av allt att döma ut att bli nu då, att det bara är en tidsfråga innan han lämnar. Dels var det en skada som såg rätt otäck ut, som jag valt att inte skriva om ännu utifrån när det här spelas in, men det kommer väl att rapporteras inom kort så fort vi får svar på det. Och sen var det två provspelare på plats då. Albin Skoglund, mittfältare från Utsiktens BK, och Kwasi Poku, vänsterback och kanadensisk U21-landslagsman från Forge FC. Om du berättar om Skoglund så kan jag ta Poku.
Det känns som en fair uppdelning.
Ja, jag anade det, för du har ju följt honom i Utsikten.
Ja, nej, men då var det ju, vi skrev ju häromdagen också att Albin var på gång där dit, och han står ju utan kontrakt med Utsikten nu efter att ha gjort en helt fantastisk säsong i Superettan faktiskt. Albin Skoglund har ju varit lite, ända sedan han kom fram där i Häcken, lyckades inte slå sig fram riktigt. Sen har han flackat runt av att Varberg, av att Ljungskile, av att ÖIS på något lån och sådär. Han har ju hittat hem i Utsikten. Bosko har ju byggt sitt system väldigt mycket faktiskt efter Albin Skoglund till och med. Man kör det här 3-5-2 där Skoglund är en liten spets på mittfältet, och den rollen där är han suverän alltså. Han går mellan mittfält och anfall hela tiden, och han gjorde 6 mål, 5 assist i Superettan 2022, vilket gjorde honom till Utsiktens bästa poänggörare och en av Superettans främre poänggörare. Och det har varit väldigt många klubbar som jag vet att J Söder var väldigt intresserad av honom ett tag innan jul där. Jag vet att ÖIS har hört sig för, jag vet att Örebro har hört sig för, men nu är Häcken, visar ju också att de tycker han är intressant, tar tillbaka honom här. Jag fattade som att han skulle vara där i typ 2 veckor och testa lite grann. Jag har hört att Albin själv är väldigt sugen på allsvenskan. Han är ju ändå 25 nu, så det här kanske är lite hans chans. Samtidigt så är det ju något helt annat att komma till BK Häcken mot att ha en liksom skräddarsydd roll i Utsikten. Så han hade nog kunnat vara kvar och vara ännu bättre i Utsikten. Men samtidigt en jäkla grej att få liksom komma till svenska mästarna sådär, även om han inte kommer bli någon bärande spelare liksom. Det är ju konkurrens med typ Mikkel Rygaard liksom.
Jag skulle precis komma in på det när du kallar honom suverän där. Vad ska vi kalla då den han ska konkurrera med, där Mikkel Rygaard?
Världsklass. Nej, men nästan. Nej, men det är ju klart att Rygaard är ju, alltså det är ju, Albin Skoglund kan ju naturligtvis inte peta Rygaard. Han kan ju inte ens ge Rygaard en riktig match, men han skulle absolut kunna vara ett vettigt alternativ tror jag att ha i en trupp när man möter BP hemma, Degerfors hemma,
den typen av motstånd, då tror jag, om Rygaard behöver vilas lite, det är ju ändå Champions League.
Ja, för de räknar ju med att spela 50 matcher, ja, Häcken här då, om allt går som de ska, om de går liksom till Champions League då i bästa fall, eller Europa League, eller kanske mer troligt då Europa Conference League, ECL där, och med kuppen och allting, maximalt kan det bli runt 50 matcher då, ska du då, Rygaard är ju ändå över 30, så han spelar ju inga 50 matcher. Nej. Kanske, men du behöver liksom, precis som du är inne på, en spelare som passar väldigt bra i den rollen. Mm. Det har de inte riktigt haft så. Eller de hade inte det 2022, utan det tog de mer in andra mittfältstyper när Rygaard inte var med. Romeo spelar ju och så här, och Friberg i någon match och så, men det är ju inga tior liksom. Nej. Som jag förstår på dig då, din bild av Skoglund är ju att han är med en mer renodlad liksom tia där.
Ja, det tycker jag. Där är han liksom som bäst. Sen kan han ju spela spets, han kan till och med spela lite kant. Han är väldigt liksom flexibel så, men han är ju verkligen som bäst där. Och som du säger, den spelaren bakom Rygaard, det finns ju faktiskt inte riktigt i truppen. Ali Youssef är ju mer kantspelare. Sana är också bättre när han utgår från kant. Mm. Benny går ju där uppe eller på kant liksom. Så sett så hade det ju varit en klok förstärkning av Häcken. Och jag tror inte att Albin Skoglund, med tanke på den form och kvalitet han ändå har och hade i fjol, skulle göra bort sig i Allsvenskan.
Intressant. Kwasi Poko då, den andra provspelaren Häcken har här i veckan. Han är ju då en vänsterback, som sagt, kanadensare. Han kan även användas, fick jag till mig, som innermittfältare. Han är alltså väldigt bolltrygg, en bolltrygg ytterback. Det har ju ryktats lite om spelare ut från Häcken, och då har ju då bland annat varit snack om Kristoffer Lund, så det är möjligt att det finns någon tanke där också. Jag tror det är lite för tidigt att säga någonting om den här Pokos kvaliteter i en allsvensk kontext eller i en Häcken-kontext. Däremot så finns det ganska intressant sidoinformation kring det här då, och det är ju här är ju liksom att Kanada är på väg att växa fram som en ny marknad för allsvenska lag. Efter deras fina insats i VM bland annat, även om de åkte ut i gruppspelet och så här, så såg man att det fanns väldigt mycket talang i det här kanadensiska laget. Det satsas väldigt, väldigt mycket på fotbollen i Kanada nu, med tanke på att de arrangerar VM 2026 ihop med USA och Mexiko. 2019 så startades den nya proffsligan upp, Canadian Premier League. Och där är just det här laget då, Forge FC, de är regerande mästare. De har för övrigt vunnit 3 av 4 titlar. Och vi ska höra lite kort där vad Häckens sportchef Martin Eriksson säger om den här nya marknaden.
Ja, som vi har tittat lite på under hösten, och det är väl också att se. Både lära känna honom som spelare och se, och sen så tycker vi väl också att det är en intressant marknad som vi också lite vill se och är bra att jämföra lite på nära håll. Det är alltid bra att se spelarna här på plats. Så det är en ung spelare från Torontos akademi från början. Kanadenska ligan är ganska ny utifrån att de ska ha VM här, så att det finns ju ett antal lag, vad är det, 3 lag, MLS. Men sen har de ju också nu startat sedan något år tillbaks deras egna proffsliga.
Just det.
Så att det är nu från Forge FC. Ja, så att det är väl också att se lite grann nivån där. Och lite hur en intressant profil som vi ser närmare på, kan man också liksom stämma, för ibland är det svårt också att värdera även när man ser vilken liksom, om man jämför med vår liga.
Men då är det den här första spelaren ni provar därifrån?
Ja, kan man säga då? Det är det. Nu har vi sett ett par, det har varit en transfer till Malmö och en transfer väl till Värnamo, va? Ja. Så ser fotbollsvärlden ut, det blir ju nya länder hela tiden.
Just det.
De hade väl
början på en ny trend vi ser här då.
Ja, alltså, det var ganska intressant att se dem, tycker jag, i VM också, utifrån kanske inte hade så alltså, kollektiv framgång, men många spännande individer.
Verkligen.
Ja.
Verkligen.
Försvarsspelet
som svajar lite.
Ja, lite väldigt frejdiga ut. Ja, men precis. Så att, det är väl att hitta liksom, jag tycker det är intressant att hitta olika typer, olika balans som kan bidra med olika saker.
Ja, vad säger du Filip? Låter det intressant. Både Malmö FF här strax innan jul värvar ju en kanadensare. IFK Värnamo har gjort klart med en kanadensare. Och BK Häcken då, en kanadensisk spelare på prov. Vi ser de allsvenska klubbarna liksom känna lite på den här nya marknaden. Och kanske en liten trend då med att vi får se fler kanadensiska fotbollsspelare i svensk fotboll.
Ja, det hade man kanske inte en tanke på för 5 år sedan någonting. Det är ju hockeyimport som ska komma därifrån. Liksom. Det är ju fan fotbollsspelare. Men som jag säger, som du sa där om VM, Kanada, visst, de åkte ut, men det var ju helt fantastiskt. Vilken modig, häftig fotboll de spelade. Det var ju det charmigaste laget kanske i hela mästerskapet. Och då, i laget så såg man ju där. Det var många yngre spelare, mycket talang, och det är klart att det satsas ju stenhårt där. Och jag tycker det låter jäkligt spännande med den här marknaden, för man kan ju tänka sig att i alla fall jämfört med en rad europeiska nationer så måste det vara mycket billigare därifrån. Nordamerika, en annan kontinent, är Sverige liksom, det är väl en bra väg in till den europeiska fotbollen. Så jag skulle inte alls bli förvånad om det här blir lite trend. Sen vet jag liksom inte ekonomi, hur dyrt det är att hämta spelare, så här, hur bra pröjs har de och sådär, det har jag för dålig koll på. Men, men spontant så känns det ju ändå som en ett spännande fönster. Liksom, det är ett jätteland Kanada också, det måste ju finnas oändligt. Liksom, om de satsar på fotbollen där så känns det som att förutsättningarna för att de ska ta fram många unga kvalitativa spelare borde vara bra.
Ja, precis så är det. Och det vet, tror jag inte det är riktigt då att svenska lagen heller vet exakt de nivåerna som du pratar om. Den här Kwasi Poko då, han är ju kontrakterad, så där kommer det ju bli en förhandling om en övergångssumma och så. Men det är väl just det liksom det handlar om när man närmar sig en marknad. Liksom, vilka nivåer håller de egentligen spelarna här? Vad är värt att betala för dem? Och så vidare och så vidare. Just när det gäller kanadensiska spelare, jag är ju så gammal så att jag minns ju när Atiba Hutchinson en gång i tiden blev klar för typ Öster och sen hamnade
jag också.
Och hamnade typ i Helsingborg, och jag menar den jäveln lirar ju fortfarande, han är väl typ strax under 50, han var ju också med i fotbolls-VM. Han hängde ju dock inte riktigt med när Luka Modric och Kroatien vred upp tempot på centralt mittfält.
Alltså, men det var coolt att se han, fan man hade glömt bort att Atiba Hutchinson, alltså, men jag minns, fan man var inte gammal, eller jag var inte gammal när han var här och lirade liksom. Det var ju när man var kanske 10, 12, 14 eller någonting, och så kommer han och glider in i VM 2022 liksom, så här, still going strong. Men han var, tyckte ändå han såg rätt fin ut i första matchen där, men sen var det ju lite kämpigt med tempot och sådär. Men det är ju, ja, det är ju intressant i alla fall med det här fönstret, och det ska bli spännande att följa om det kan liksom bli lite så flöde därifrån.
Ja, Atiba Hutchinson får vi nog inte se VM 2026 dock. Ja, mycket svårt att tro.
Häcken, hur såg han ut då? Får jag bara flika in det? Ja. Hur såg han ut?
Jag måste erkänna att jag lokaliserade honom ganska sent under den här träningen, så att jag det är lite för tidigt för mig att göra den bedömningen utifrån vad jag såg på den här korta tidens spelövning. Det riskerar att bli mer missvisande än korrekt. Däremot så finns det ju då som sagt den här träningsmatchen på fredag mot Norrby, som träningsmatchpremiären då, Häckens. Det var inte, när jag var där nere på träning så var det inte helt klart om han skulle spela eller inte. Men eftersom han, precis som Albin Skoglund, är här nu under 2 veckor så verkar det konstigt att inte liksom kasta ut honom i match. Det är väl rimligen det de borde göra. De borde spela både Albin Skoglund och Kwasi Poko då för att få se dem även i matchmiljö. Det är väl någonstans det kanske man är mest intresserad av när det gäller Häcken inför den här träningsmatchpremiären. För i övrigt så vet man ju ungefär vad man kommer få. Ja, det kommer väl då möjligen vara ifall Jeremejeff hinner lämna och de ska ha in en ny forward där. Men det vet du fan om det blir en intern lösning. Det måste du kanske bli kortsiktigt, men över tid så måste de ju förmodligen handla in en ny tung anfallsvärvning.
Ja, det har det inte varit lite rykten där om någon Vidra eller han, vad heter han, någon polack eller någonting. Men det var innan jul där, jag vet inte om det är aktuellt längre. Jag har dålig koll på det faktiskt.
Men apropå det vi pratade om Älvsborg förut, jag menar de har ju nästan vetat att det med väldigt stor sannolikhet kommer bli så att Jeremejeff försvinner, så det skulle väl inte alls vara omöjligt om de redan har ett spår. Nej. Som dyker upp någon gång tidigare och sen aktiveras när det väl händer, så att säga.
Sen har de ju Blair Turgott som gjorde fan en bra höst, alltså kanske inte i Jeremejeff-rollen så, utan var väl mer lite inhoppa och lite ytter och sådär. Men, och sen också, det är jag spänd på, Benny Traoré, hur mår han liksom? Jag såg att han var igång där i någon träningsmatch mot Utsikten efter säsongen nu i höstas och gjorde något mål där, men det ska ju vara ganska så intressant att se hans status, för han var väl typ liksom tilltänkt före Jeremy efter länge i alla fall. Så.
Ja, och han är ju med och tränar och kör för fullt, och det är väl mycket, mycket troligt till exempel att han spelar en sån här match nu då, alldeles oavsett om hinner sälja Jeremy eller inte. Är det något annat du är nyfiken på i Häcken inför deras träningsmatchpremiär, är något som dyker upp?
Nej, men det är väl just de där jag nämnde. Sen Oskar Uddenäs ser jag lite också hur han ska angripa den här säsongen, så suverän under våren och sen så ganska iskall, eller ja, iskall under hösten. Se vad han kommer in i den här säsongen med för skjuts liksom.
Jag trodde, jag stod och kollade på deras, de gjorde det här jojo-bip-testet som vi kallade jojo-test, heter det, när man ska springa mellan två linjer på innan det piper, som man har kört i alla tider, det här jävla testet. Ja, det gör de ju fortfarande, så att du skrev om det i ÖIS också. Ja, där. Uddenäs, han såg otroligt stark ut i början. Jag hade gått och betta på det där, jag hade lagt mina pengar på Uddenäs liksom. Men han föll ändå av ganska tidigt där. Istället var det ju då den här William Nilsson, en osnuten junior till lika son till IFK Göteborg-legendaren Mikael Nilsson då. Han är ju liksom lärling då, eller på väg upp från juniorlaget i Häcken. Var ju med och gjorde något inhopp i fjol i A-laget borta mot Varberg, var det väl. Men han var ju den som höll ut längst. Han kom upp i nivå, om jag minns rätt nu, nivå 24, jag vet inte om det säger det någonting, men enligt fysgänget där i Häcken så var det riktigt bra att komma upp i nivå 24, så att det han är stark fysiskt, den här Nilsson.
Ja, det tror jag. Om jag minns rätt så tror jag ÖIS-arna stannade på 22 någonting, eller någonting.
Ja, då ligger de ett par steg ovanför där.
Men sen där Daniel Paulsson, han var ju vansinnig, han vann ju för ÖIS där, han var ju vansinnig på fystränaren, för han sa, ja men nu räcker det här liksom.
Ja, han ville fortsätta, Paulsson.
Ja, Polle ville fortsätta. Han, fan, jag hade fler sträckor i mig, sa han. Men de andra föll som käglor. Sen tror jag det här, det är inte säkert att upplägg, det finns ju lite olika upplägg på de här BIP-testerna också, så vi ska inte dra för stora växlar av det. Men det låter som att han är stark, konditionsstark. Det var väl hans fassa också, har jag för mig.
Absolut. Och även den här då Skoglund, Albin där, han var ju också med ganska länge i racet då, precis som Romeo då, Häcken mittfältaren där. Men Uddenäs föll bort tidigare när jag trodde. Jag tyckte han såg så jävla fin ut i steget bara, men han gick in i vägen.
Ja, men det är vissa, de fan och går ut för hårt. Det ser så jävla fräscha ut liksom så. Det är farligt, man måste värdera.
Har du sprungit den här skiten?
Ja, det har jag gjort, men det är alltså, länge sedan nu.
Alltså. Ja, jag kände ångesten bara stod bredvid där, alltså jag minns när man stod och skulle börja det där. Då gjorde vi det ändå inomhus, nu var det kallt och blåsigt och regnigt och jävligt ute där på GPA, va? Men jag minns att vi körde det inne i Jonsereds idrottshall, och det var för en tekniker som jag, så var det den starkaste gren i det.
Du föll av först, eller?
Ja, i alla fall bland de första. Skitsamma. Samma fredag då som Häcken kliver in i sin träningsmatchpremiär mot Norrby i Borås, så spelar ju IFK Göteborg mot Degerfors IF. De har ju lagt de här matcherna i princip samtidigt av någon outgrundlig anledning. Men även IFK Göteborg har en provspelare som är intressant. Franklin Matib, 20-årig anfallare från Nigeria. Och honom har du sett i träning, Filip, om att det är helt felunderrättad.
Det stämmer. Honom har jag sett i träning förra veckan när jag var ute på Blåvitts träningar. Så fick jag se ganska mycket av honom. Både när de spelar på små mål, inte full plan, och sen också stora mål, inte heller full plan. Men det jag såg av honom då var ju väldigt spännande egenskaper, lite sådär ofärdig kanske, men han är ju ung också, var han 20 tror jag någonting, men en typisk sån där spelare där du tror att duellen är över och han är borta ur duellen, och så är han ändå först in där och liksom petar in bollen, och jävla rivig, såhär jobbig, tog mycket löp och sådär, inte sådär jättemycket att han sökte boll och så, utan ganska så här bara pumpa på med djupledslöpningar och in i situationer och sådär. En spelartyp som de vill också lite grann om de söker det, men som de saknar lite. Visst, de har Gustav Norlin som är stark i djupled, men han är ju inte en central striker så liksom, utan där är ju Berg och Abdullahi ju en helt annan typ av spelare. Så han så jäkligt intressant ut. Sen har de haft de där danskarna också, Dedes och Ahmad också. Jag vet inte om de är kvar nu, men Gabriel eller Franklin där, han är väl kvar i alla fall, tror jag.
Jo, han är kvar och han, vad jag förstått, är ju då utifrån att jag var inne och gjorde det här reportaget där, är ju en extremt träningsvillig spelare som ville träna extra innan de ens hade kommit igång med träningen. Så att, och jag menar, det är ju en god egenskap.
Ja, herregud, ja, det är väl någonstans ett grund, och han verkar, jag snackade ju lite med han efter en träning där förra veckan. Han var ju helt, alltså jag har nästan aldrig sett en person så lycklig över att vi stod där i snålblåst och det regnet pissar ner och han kommer från Afrika och så här liksom, han verkar inte ha några problem med det göteborgska pissvädret, utan han bara, jag älskar att vara här, jag älskar tränarna, jag älskar självförtroendet i laget, jag älskar support, alltså det var, han var helt
vilken otrolig inställning till livet.
Ja, alltså, ja, han sa till och med, jag älskar människor, tror jag har inte problem med någon eller något sånt där, så han var jävla charmig faktiskt.
Han verkar vara en jävla solstråle, ja, de har fått in,
ja,
det här blåret,
ja, alltså. Han verkar väldigt, han hade ju också varit med ute. Han bor ju hos någon familj då med connection till Blåvitt. Han har ju varit ute hos vad heter de, Elfsborgs FF där, och gjort någon liten insats som någon slags tränare för ett U-lag där, pojklag. Han har hängt med den här killen han bodde och står ner dit, och sen har det slutat med att han stod och ledde träningen där nästan, och han sa, ja, men jag såg det var några grabbar som gjorde lite fel och jag ville gärna hjälpa dem, så jag hoppade in där och styrde. Det tyder ju också på att någon, ja, men någon som ser sina medmänniskor och en bra person liksom. Så ja, vi får se om han landar eller inte, men Blåvitt verkar imponerad också.
Ja, det är ju intressant då, för att då är ju det en sak som går att vara ganska så nyfiken på inför träningsmatchpremiären mot Degerfors där, om det blir speltid för honom. Jag vart ju lite sugen på att se speltid från Linus Karlstrand då, i och med att Marcus Berg är ju inte med i de här matcherna. Han vill ju hålla nere sina konstgrästimmar, som han uttryckte det när jag pratade med honom, så att han kliver ute på något konstgräs på Vallala här i onödan, utan han kommer till Marbella sen eller till Torrevieja där. Ja, när de åker dit i början av februari. Men då finns det ju lite alternativ då i anfallet där, bland annat den här då provspelaren Matib där och Linus Karlstrand, och sen vet jag inte om vad heter han nu, han som har varit skadad där,
Abdullah,
ja, precis, Sulle. Ja, precis, som han liksom är spelklar här, men ja,
det ja visst... men det, han var ju med fullt ut på den träningen där förra torsdagen då som jag var och så. Sen så var ju inte rörlighet och liksom fart och sådär, det var rätt stabbigt, peta in något mål där och var väl rätt stark i någon duell sådär, men jag var inte jätteimpad av honom om jag ska vara helt ärlig, men det kan ju ha hänt, alltså nu han behöver ju, som Stare sa, han behöver kontinuerlig fotbollsträning, så det är väl inte omöjligt att han skulle kunna få några minuter, men jag har väl svårt att se att de kastar in han från start liksom. Det känns ju mer som att det blir Franklin eller Karlstrand längst upp, det vore logiskt så.
Ja, annars är det ju faktiskt ovanligt, eller ska bli ovanligt spännande att se det här i IFK Göteborg nu, utifrån då hur de liksom har profilerat sig inför den här säsongen. Alltså hur kommer den här då nya 4-2-3-1-formationen fungera? Hur mycket involveras Elias Hagen i spelet nu när de har sagt att de ska kunna anfalla via mitten? Hur funkar det med de här rollspelarna? De pratar om att de ska ha en etta och en tvåa på varje position. Hur mycket bollinnehav kan de ha nu när de uttalat då går in i en säsong med att de ska ha ett högre bollinnehav? Så att det normalt ser jag träningsmatcher mycket som att skapa ett tävlingstempo hos spelarna, att det handlar uttalat om det, men när man gör en hel del nytt som IFK Göteborg gör då, så blir ju det, tillför det en extra dimension i vad man kan titta på.
Ja, om vi då jämför med Häcken där man kanske, som du sa, där vet vi kanske lite vad vi får för grunder. Med Blåvitt vet vi inte riktigt det nu, för det var ju ganska drastiska förändringar som Stare pratade med dig om i det reportaget du gjorde där uppifrån Kamratgården, och liksom en ambition att ha 60% bollinnehav, och det är ju liksom en helt annan typ av fotboll än vad de presenterade eller presterade för året och har gjort under Stare hittills. Så det finns ju väldigt mycket man är spänd på där, och Hagen är ju naturligtvis en av de individuella man kommer ha extra öga på och sådär. Man ser ju klassen i vissa aktioner på träningar, men han ändå har hållit ganska låg profil, liksom inte stuckit ut så mer än i enskilda moment. Så där är jädra, det ska bli väldigt intressant. Jag får väl ha med någon skärm där när jag är på handboll och kolla lite och sådär. Det blir...
Handbollen går till den i Skandinavien.
Jag kan nästan sitta med någon jävla sätta mig längst upp i Skandinavien där, borrat hål och sitta med någon kikare så där, får dubbelt. Nej, men det är klart man kommer kika på den på ett eller annat sätt, både Blåvitt och Häcken hoppas jag. Så det blir mycket som är spännande. Det ska bli kul att se han Franklin också på stor plan, öppet spel, hur hans kvaliteter kommer till rätta då.
Ja, om de här matcherna kommer vi givetvis rapportera om på gp.se och säkert plocka upp i nästa avsnitt av den här podden. Därmed lämnar vi BK Häcken och IFK Göteborg, gör en lite mer nationell utblick eller vad vi ska kalla det, för att i veckan så kom ju nyheten här att 8 kandidater till att efterträda Svenska fotbollsförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson på årsmötet 25 mars har blivit 3. Och de 3 är då Helene Barnekow, nominerad av Skånes fotbollsförbund, Fredrik Reinfeldt, nominerad av IF Brommapojkarna, och Lars Christer Olsson, nominerad av Västerbottens FF. Och om detta skriver då valberedningen, fotbollsförbundets valberedning, så här: utifrån kravprofil, intervjuer med nominerade kandidater och intervjuer med nyckelpersoner inom fotbollsrörelsen har valberedningen enats om följande 3 huvudkandidater. Valberedningen anser vid en samlad bedömning utifrån olika perspektiv att huvudkandidaterna är bäst lämpade för fotbollsrörelsen att ta ställning till. Dessa 3 kommer att presenteras vid kandidatpresentation via Teams den 24 januari i syfte att ge valberedningen ytterligare underlag för sitt vidare arbete. Inbjudan kommer separat till röstberättigade. Tiden för presentation och frågor är satt till 45 minuter per kandidat. Så här ska alltså då, nu citerar jag inte längre, utan nu vänder jag mig till dig Filip. Här ska alltså då Reinfeldt, den gamle statsministern, sitta och svara på frågor från Svenska fotbollsrörelsen om vad han, hur han liksom vill hantera svensk fotboll som ordförande. Det är ju lite så speciell situation.
Ja, det är det ju verkligen. Det känns lite... ja, lite sjukt. Liksom den mäktigaste vi har i vårt land för ett gäng år sedan. Och sen så sitter han här på någon... även fall det är naturligtvis ett prestigefyllt och stort uppdrag att leda liksom svensk fotboll. Det är den yttersta liksom höjdan där. Men det är absolut, det känns väldigt... men det ska bli jävligt intressant. Jag vet inte om det är jag som är dåligt påläst eller om det inte har varit så mycket om det. Men jag liksom har inte fått någon riktig bild vad de här kandidaterna, liksom, vad står de för? Vad vill de? Vad är deras grej liksom?
Nej, du leder ju mig in precis på det jag skulle fortsätta på här då, att jag menar, alla vet ju Reinfeldts bakgrund för detta statsminister som du nämner, han är styrelseproffs, numera sitter i en rad styrelser. Detsamma gäller ju den här Helene Barnekow då, som är ju ekonom i grunden och varit vd för Telia Sverige och Microsoft Sverige i närtid, men ganska korta, eller vad man ska kalla det, uppdrag båda, där hon lämnar de jobben efter ett par, 3-4 år. Nu är hon konsult då för ett norskt bolag och sitter som sagt i ett gäng styrelse. Men varken hon, Barnekow eller Reinfeldt har ju någon djupare förankring inom fotbollen och har ju egentligen inte sagt någonting i något sammanhang om vad de vill göra med svensk fotboll. Utan det har ju bara då den tredje huvudkandidaten, Lars Christer Olsson, gjort. Han har vi intervjuat i GP och han har intervjuats i Fotbollskanalen. Och han är ju också då den enda av de här som har en bakgrund inom fotbollen. Och där han har ju en enorm bakgrund då. Han har ju varit i över 30 år inom svensk och internationell fotboll då. Han har varit ordförande för svensk elitfotboll, generalsekreterare UEFA. Men samtidigt är han 72 år, har redan suttit 9 år i styrelsen, kan alltså bara sitta 3 år till om jag förstår de här reglerna rätt och om de inte ändras under hans tid då. Så att ja, det är väl det då som, vad man ska säga, liksom talar emot honom då, trots att han liksom på pappret har ju den absolut bredaste förankringen inom fotbollen.
Mm. Han känns ju spontant liksom som det, vad ska vi säga, trygga eller safe valet liksom, och jag vet, nu ska man kanske inte uttala sig innan man vet riktigt vad Reinfeldt och Barnekow så står för, men han känns väl kanske som den givna kandidaten, han som är lämpad liksom, utan att det kan bli hela havet stormar som man spontant känner att det skulle kunna bli under någon av de andra 2. Men det får vi väl återkomma till. Hur som helst, Reinfeldt, nej, det är ju, ja, han är djurgårdare liksom, man har sett han på lite matcher och sådär, men det har ju aldrig varit fotbollsfrågor för de här 2 personerna, så det är klart att det känns lite som ett blankt papper liksom.
Ja, och Reinfeldt, han försökte ju bli styrelseledamot i Djurgården här för ett tag sedan, eller anmälde ju sitt intresse där, men där sparkade ju medlemmarna bakut då, och han blev ju aldrig styrelseledamot helt enkelt eftersom fansen och medlemmarna protesterade mot det här redan innan han kom till årsmötet, så att det vart ju ingenting, och det är ju ändå hans klubb då, så att och bland då en del engagerade engagerade supportrar så finns det en rätt stor skepsis då mot Reinfeldt om att han kanske vill så här driva på mot att driva upp 51% regel och så här. Allt det här är ju spekulationer eftersom man vet ju inte exakt var Reinfeldt står i de frågorna. Men samtidigt så tror jag att en väldigt stor fråga som kanske inte är så stor medialt men som är stor bland liksom distrikt och bland fotbollsmänniskor, det är ju den här motionen som ju GP bland annat har skrivit om här, alltså att de vill alltså motionärer från Göteborgs fotbollsförbund vill ju att av de här tv-pengarna, spelpengarna som elitklubbarna får varje år, alltså 650 miljoner, att mer ska sippra neråt då som det är nu så går det ju bara 1,5 miljoner ner till division 1, 2 och 3, medan de pratar om att någonstans runt 150 miljoner då skulle gå ner varje år. Det är ju liksom en revolution om det blir så. Och där har ju Lars-Christer Olsson varit tydlig med att han tycker inte det är rätt väg att gå. Han menar på att liksom varje serie får liksom ta ansvar för sina intäkter och för sina kostnader. Men det här är en besvärlig fråga, för distrikten är ju starka i en sån här omröstning. Så att om Lars-Christer Olsson då ska vinna, vilket jag också tror att han gör till slut, så måste han ju på något sätt få distrikten med sig. Han måste ju ge dem någonting. Han kan bara liksom inte säga nej, så här gör vi inte liksom. Vi ligger kvar på 1,5 miljoner. Jag tror att de måste hitta något sätt faktiskt att mindre klubbar får mer del av de här stora intäkterna som elitklubbarna har. Det är ju en jävla intressant liksom fördelningspolitisk fråga i grund och botten.
Ja, verkligen. Och det, man har ju i ettan nu när Gais åkte ner där och man pratar vad SEF-bidrag och sånt där, liksom vad det var för någonting. Det var inte ens 100 000 tror jag. Och så har du då 8, 10, 12 miljoner liksom för Superettan och sen är det mer för Allsvenskan. Så det är klart att det är ju otroligt vilken väg väljer man där, och det har ju pratats mycket om att Division 1, att man hade velat liksom professionalisera den lite grann, liksom ytterligare komma lite närmare, för just nu blir ju glappet väldigt stort när det är resursfråga. Samtidigt så ja, jag köper ju lite hur Lars Christer också ser på det där, och det är en jävla svår fråga, så jag vet inte, men han kanske lite mer skulle de väl kanske kunna få liksom, men 150 mille, det känns ju ja, men det känns ju som du säger, det hade ju varit en revolution ja. Liksom, jag vet inte vad du tänker om det så, eller?
Nej, alltså det alltså demokrati är ju intressant, för att jag menar, är det tillräckligt många som tycker att det ska gå 150 miljoner till de här scenerna, så går det ju att driva igenom. Ja, det är liksom, så länge vi har en demokratisk rörelse, så skulle alla distrikten ställa sig bakom den här motionen liksom, så kan det ju faktiskt bli så. Det är det som är intressant. Men samtidigt så kommer det innebära, det kommer ju i så fall, om man går för långt åt en riktning, så blir det ju en spricka då mellan distrikt och elit och så. Ja, det vill väl egentligen ingen ha långsiktigt. Nej. Utan så Lars-Christer har ju talat mycket om att man då ska liksom försöka hitta någon väg så att man enar det här, och innan det blir liksom en konflikt, som i värsta fall blir då en juridisk konflikt också, om hur olika avtal ska tolkas. Det är ju inte bra att ha det så i en rörelse liksom, att det är liksom en konflikt mellan bredd och elit. Så det är en intressant fråga helt enkelt. Exakt var den tar vägen vet jag inte. Men jag tror precis som du att Lars-Christer Olsson till slut kommer vinna det här. Sen exakt hur vägen dit ser ut blir det intressant att följa.
Mm. Ja, verkligen. Och det, ja, elitklubbarna kommer inte vara så sugna på att släppa tappa pengar där heller.
Nej, för de slåss ju liksom mot sina konkurrenter i Danmark och Norge. Ja, man pratar ju samtidigt om att Sverige halkar efter där, och så man helt plötsligt bara ger pengar då till lägre. Då påverkar ju liksom slagstyrkan mot Norge och Danmark och kanske nå Europa och såna här grejer. Så att jag menar, det är en jävla intressant fråga.
Ja, för vi behöver både toppen och bredden liksom. Så det, ja, var täcket. Återigen, jag tänker, man kan inte få allt riktigt, men lite jämnare fördelning kanske.
Ja, och oavsett vem av dem då, Lars-Christer Olsen som vi tror, eller Reinfeldt eller Barnekov då, vem det nu är som blir, så är det ju en delikat fråga att börja med att hantera. Vi får se hur det går med det. Vi ska lämna ordförandevalet och lämna våra nationella utblick och smalna av oss mot Göteborgs, eller vårt den minsta klubben av alla de som vi bevakar här, nämligen Utsiktens BK, som ju klarade sig kvar i Superettan i fjol, gjorde en beundransvärd säsong på många sätt. Och frågan är då, Filip, om de gjorde det tack vare eller snarare kanske trots det här omdiskuterade samarbetet med spanska Vélez CF, alltså Magnus Perssons projekt, den gamla Djurgårdsspelaren och guldtränaren i Malmö FF. Nu står en ny säsong för dörren. Vi vet att tränaren Bosko Orovic har varit kritisk till det här samröret med Perssons svensk-spanska gäng. Men Filip, har Perssons värvningar bidragit till utsiktens fina säsong på något sätt? Eller hur ska man se det?
Nej, det har de inte gjort. Eller det tycker absolut inte jag. Alltså en rimlig, tittar du på fotboll och ser vad de tillförde eller inte tillförde, rättare sagt, så kan du inte sätta något annat än underkänt på vad om vi bara ser rent sportslig input. Diakunda Gori kom hit och var lite spännande på försäsongen, men var sen helt oduglig av vad man har förstått, så hade han väldigt svårt att liksom köpa laget, var mycket fokus på sig själv, hamnade i någon slags bråk med Bosko Orovic innan han lämnade i höstas. Sett Vega kom in på sommaren, gjorde något enstaka inhopp där han såg lite halvbra ut, sen bidrog inte med någonting. Marvin Anbiebo kom hit i somras, drog på sig 2-3 röda korta på 5 matcher eller någonting, var helt värdelös. David Ovori, han kunde knappt slå ett inlägg, sa de från utsikten liksom. Och sen så har vi då lite andra, vad jag har förstått, som de har scoutat spelare och sådär, där de också har ansvar för rekryteringar, som liksom spelar som tillför något överhuvudtaget.
Nej, målvakten.
Ja, Florian Palmowski, när Johan Brattberg, liksom kanske Superettans bästa målvakt under hela våren, skulle ersättas, så kom då Palmowski. Och det är vad jag har hört i alla fall, det var scoutat av Vélez-gänget. Han skulle var en perfekt målvakt att få in här. Han var en av de sämsta målvakter jag någonsin har sett i en superettamiljö. Ja, men det är helt
starka ord.
Ja, jag vet, men det är helt, för ja, det var så bedrövligt vissa matcher alltså. Så nej, det var snarare trots än tack vare.
Men vad tycker du att utsikten ska göra inför 2023 då?
Jag tycker att, det sa jag redan i höstas, jag tycker man ska lita på sin egen liksom förmåga och den egna kunskapen. Ingmar Lundin har slitit med utsikten i en herrans massa år och har väl ändå bevisat sig att de har kunnat hitta spelare som har fått ett jäkla lyft i utsikten, som de själva har löst. Bosko med hans kontaktnät och erfarenhet han har, alltså, kom igen, ta kanske liksom tillsätt, försök skapa en tjänst till dem, det blir för mycket på Bosko och Ingmar då liksom, där man, en scout eller någonting om man vill jobba mer, men ha det in-house. Jag tycker man bara borde liksom bryt, men jag vet inte om det är möjligt, jag vet inte hur deras avtal, hur dealen är upplagd, vi luskar lite i det, men vi har inte några svar än så, men min uppmaning till utsikten är ju bara bryt.
Och det är intressant där utifrån det sportsliga då som du ju bygger det på, för att i helgen här nu så avslöjar ju då Fotbollskanalen att Magnus Persson är indragen då i en skatteröra, som de kallar det, på grund av sitt engagemang här i Vélez, i spanska klubben. Han har försökt liksom föra Skatteverket bakom ljuset för att undvika skatt enligt myndigheten, och deras bedömning är då att han har undanhållit inkomster på totalt 550 000 kronor, varav 120 000 då ska vara någon skattepliktig bostadsförmån i Spanien. Nu måste han då betala 313 000 kronor i skatt, skattetillägg och ränta till Skatteverket. Själv hävdar ju Persson att det här är helt felaktigt och att det handlar om ett lån i själva verket då, medan Skatteverket bedömer att det är inkomst från ägarbolaget då till den här spanska klubben. Och jag menar, en sån grej stänker väl på utsikten också, gör det inte det?
Jo, men lite grann. Alltså sen har ju de har inte skyltat jätte, alltså jag tror inte jättemånga ändå har full koll på att utsikten och Magnus Perssons liksom gäng där, att de har det här samarbetet. Vi i Göteborg, folk som bryr sig om Göteborgsfotbollen, har koll på det. Och vissa så här läste väl våra artiklar från förra vintern om att det är. Men det är klart att allt sånt där blir, även om ingenting är avgjort juridiskt så allt sånt där, det spiller ju över. Det är precis som när du ser spelare som gör idiotiska saker, tillhör dem då en klubb. Det är klart att den klubben, det hamnar ju lite skit på dem också. Sen huruvida det är rätt eller fel att man ska tänka så, men här har ju utsikten liksom ett samarbete med dem. De kan ju, utan att veta exakta avtal, så har de ju ändå möjlighet på ett eller annat sätt att bryta. Och när det inte har funnits någon sportslig effekt, detta dyker upp dessutom. vad är det som motiverar liksom? Och som jag har sagt till dig många gånger tidigare, jag är jävla skeptisk till alla de här uppläggen där man jobbar med externa hit och dit liksom. Fan, håll dig i klubben och se till att ta in kompetenta människor i din klubb, istället så äger du allting själv.
Ja, långsiktigt blir det ju nästan aldrig bra. Nej, jag kan inte påminna mig om något liksom nästan som har långsiktigt varit bra, utan det har kanske blivit någon kortsiktig grej här och vad. Jag menar, Blåvitt hade ju det med soccer service ett tag liksom, och så slår de sig så mycket för bröstet för att det här ska vara helt fantastiskt. Vad fan ledde det till liksom? Alltså det
ingenting.
Nej, det är precis som du säger, alltså att bygga upp en stark egen organisation, hur svårt kan det vara?
Ja, nej, det är, och ingenting, utan nu vet ju inte vi exakt heller vad de, men det var ju mycket att de skulle coacha individuellt spelare och det var liksom så här, men det blir ju ofta mest alltså rörigt. Det blir ju rörigt och att man liksom, det blir dubbla budskap i många fall också. Ta nu här Boska, har velat ha det på ett sätt. Han har ju fan inte använt de här spanjorerna heller liksom, mer än när han har varit tvungen typ. Så det blir ju också där att det blir en krasch ofta, för att den externa aktören vill ha det på ett sätt och och då är det ju verkligen helt meningslöst. Det är väl typ Sundsvall där under återigen en kort period där de fick jätteeffekt. Hur mycket det var soccer services och Färens i bilar och sådär, det vet man inte heller riktigt, men det är klart att där finns ju något att ta på. Men var är Sundsvall nu? Liksom, vad mynnade ut i på lång sikt? Det blir inte bra på lång sikt. Så nej, jag tror i alla fall att Utsikten gör klokast i att bryta det. Och sen Veles, de kanske är duktiga på det de gör, men jag ser det som att det får väl de göra där nere då.
Kloka slutord där från Filip Trollér. Om du inte har något mer så tackar jag dig för dina som vanligt intressanta inspel och en utmärkt lägesbild kring allt runt fotbollen i väst. GP:s fotbollspodd är tillbaka igen nästa vecka. Tack för att ni lyssnade. Ha det bra.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.